Ali Samet, välkommen tillbaka till Öppet sinne. Eller egentligen är det första gången till Öppet sinne, men välkommen tillbaka till min podd.
Ja, tackar så mycket.
Det var ju ett tag sedan du var här. Det är nog ganska på pricken strax efter om
tre
två
år.
Två år. Jag har haft den i 2 år och 2 månader.
Var det så?
Och du var bland de första gästerna. Du kom ganska tidigt till min podd.
Ja, du ser. Åren flyter ihop nu.
Ja, verkligen. Och då snackade vi ju mål. Din, var det 5-årsplan där för fitness?
Mm, just det.
Och det har hänt lite grejer sedan den tiden.
Ja, det har hänt lite. Inte just inom träning kanske, men...
Men vad har du haft för dig sedan dess? Om vi bara börjar lite så här, vad har du gjort under de här 2 åren? Mer än att spela en jävla massa golf som jag ser dig på Insta.
Ja, så som jag spelar skulle man ju tro att jag inte spelar golf. Men efter de här 2 åren... Nej, men jag körde min sista fitness-tävling 2018. Jag vann SM-guld 2017 och så prövade jag en annan gren året efter det. Fick lite hybris, tänkte jag, fan. Två guld i 2 olika grenar då. Men där kom jag 3 då, så... Och det är ändå okej liksom i svenska mästerskapen. Och sen efter det så bestämde jag för att ta 1 år off. För att jag har tävlat 6 år i sträck. Och det är inte vanligt att man tävlar inom fitness liksom varje år. Man kör oftast kanske 1 år och vilar 2. Eller inte vila, man bygger upp sig. För varje gång du är på en diet så stannar du lite i utveckling också. Så 2019 var ett år off och så skulle jag ha kört i år igen då. Men ja. Världen vart ju som den blev, så det vart ju bara, det vart ingen prio på den saken. Så, men strax efter den sista tävlingen där så drog jag upp en liten dröm som jag haft. Och det är att liksom starta eget och jobba för mig själv och driva det. Så jag drog igång ett klädmärke. Mm. Som egentligen började 2016. Tanken började där och jag började arbeta där. Men la ner det för det var så mycket problem och strul. Och utmaningar som jag aldrig kunde tänka mig.
Vad var det då?
Alltså, det man får tänka på är att det, de här fabrikerna, det, utanför Sverige så är det lite annan kultur. Mm. Och det finns inte samma säkerhet och sådana saker. Så att det slutar med att en fabrik blåste mig på lite pengar. Och då tappar mig liksom allt sug. För du kan liksom inte ringa upp någon och klaga heller.
Nej.
Eller åka till Pakistan och liksom leta upp dem. Så då la jag ner det, men jag kände liksom att ja, men ska du ge upp på den saken? Din grej var ju att aldrig ge upp. Det var ju det du var här och sa sist liksom. Det var ju 5-årsplanen. Ja. Det var ju hela tiden kom 2, 3, 2, 3 år efter år och funderade på att sluta, men slutade inte och till slut så vann du. Ja, men det måste vara samma sak här. För att lyckas så måste du ju misslyckas.
Mm.
Så jag drog upp det igen då. Och det var inte, jag kan inte säga att det var liksom jättemycket enklare då heller, men då hade jag bestämt mig och så här, nu hoppar vi ut och fågelbot och så kör vi bara, du ger inte upp på det här. Och ja, alltså halva jobbet är att hitta en fabrik som kan leverera kläder i den kvaliteten som man nu önskar och kunna samarbeta med dem och liksom och att de faktiskt skickar kläderna och så vidare. Så det tog ju nästan, bara det tog 1 år. Och jag hade hört av mig till, jag tror det är runt 50 fabriker har jag varit i kontakt med. Så ja, det är det stora jobbet skulle jag säga.
Mm.
Att bara liksom beställa kläder med en tisha med en logga på, det är ganska enkelt. Men för att få det så som du vill designmässigt och liksom den kvaliteten, då får man leta ganska länge. Och tyvärr så är det inte, de har inte liksom snygga vackra hemsidor som vi har i Sverige med reklam och sånt där, utan de har ju oftast inte ens hemsida, pratar knappt engelska. Så det var en rejäl utmaning. Men ja, så nu 2 år senare så gjorde jag min release på kläderna då, för en månad sedan.
Grymt ju.
Ja, så det,
hur känns det nu?
Jag trodde aldrig den här dagen skulle komma, om jag skulle vara ärlig. Så mycket problem som det var. Alltså, på det här så kom ju faktiskt corona.
Exakt.
Som gjorde det ännu. Och det var verkligen så här, det är väl så många tänker, de har haft så mycket motgångar, att det är så här, nej, men där, det är liksom, jag kan inte lyckas, det är som att världen är emot mig.
Mm.
Men samtidigt led ju hela världen med det här, och samtidigt, så att det, man ska inte tycka synd om sig själv. Så det var bara så här, ja, men nu är det så här, nu får du anpassa dig. Så det vart ju försenat med 1/2 år på grund av att de stängde ner fabriken och sådana saker. Men nu är vi här och det känns fantastiskt, och jag fick det som jag ville till slut. Och det var faktiskt en av de liksom, krav jag hade liksom, att släpp inte något bara för att ha någonting släppt, utan stå på dig och se till att det blir som du hela alltid har sagt att det ska vara.
Hur har responsen varit?
feedbacken har varit helt fantastisk. Verkligen, jag spar varenda meddelande jag har fått i en egen mapp som hela tiden kan gå tillbaka till och verkligen säga okej, du gjorde verkligen någonting bra. För man har den här, gör jag verkligen någonting bra här? Är det verkligen, kommer någon någonsin gilla det? Kommer någon ens köpa ett enda plagg? Det kan ju vara så att det är bara jag som tycker att det här är snyggt. Eller bara kanske jag som bryr mig om kvalitet. Folk kanske bara vill ha en enkel tisha eller på mjukis som är någon logga som det står kill your workout på. Och sen är det liksom bra nog. Men det har varit, feedbacken har varit så bra den kan vara, och jag är jävligt glad över den saken. Och nu var vi tvungna att släppa det under sommaren, som är kanske den sämsta perioden, som att folk är bortresta och sen kanske corona och sånt där. Så att det är egentligen nu under augusti som vi verkligen dragit igång med marknadsföringen och sådär på riktigt då. Det känns skitkul, och jag är jättenöjd med det vi har hittills.
Har du aldrig hört uttrycket build it and they will come? Känner du igen det?
Jag känner igen det, ja.
Det är från en baseballfilm.
Okay.
Field of Dreams med Kevin Costner. Han får för sig att han ska bygga en baseball, liten baseballplan.
Yeah.
Och då är det build it and they will come.
Right.
Det är jättekänt. Och det är lite där du är just nu. Det är ändå att skapar man någonting så folk kommer ju komma.
Ja.
Sen gäller det att förvalta det. Det är ju en helt annan grej. Det är lätt att sälja några tröjor och brallor, men sen gäller det också att få folk att förstå att det verkligen är det här de vill ha.
Ja.
Sticka ut på den.
Alltså, det har ju varit mycket jobb fram tills nu, och det har varit liksom såhär, skönt. Men det är egentligen nu jobbet börjar, och som du säger, förvalta det och fortsätta släppa och liksom hålla samma standard. Men någonting som jag liksom, en viktig regel för mig var att hålla en hög nivå från början på kläderna, för att Du kan liksom inte släppa något halvdant idag. För jag gör inte det här bara som ett litet hobbyprojekt. Jag gör det här för att det är det jag vill göra lång tid framåt. Jag vill jobba med det här. För jag gör ju det här egentligen vid sidan av min karriär inom IT. Då.
Jag skulle precis säga golfen. Men...
Ja, golfen. Min karriär inom golfen. Nej, den är mest för att slappna av. Och det har visat sig att det inte alls avslappnande att spela golf. Det är mer frustrerande om något.
Ja, jag kan tänka mig det.
Nej.
Men vad kommer den här drömmen ifrån? Alltså när såddes det här fröet att jag vill göra kläder inom träning? Var började egentligen det här? När kom första tanken?
Så den kom ifrån att jag tyckte inte det gjordes liksom tillräckligt mycket snygga kläder för killar specifikt. Nu gör jag kläder för både killar och tjejer. För tjejer tenderar till att köpa mer kläder än killar. Har det visat sig.
Eller
fast inte mina kläder, där är det faktiskt, ska jag säga, att det är 50-50. Och vilket är jävligt kul. Men det väcktes på grund av att jag kände att träning har ju blivit stort. Många mer, alltså många tränar ju nu för tiden och dricker proteinshakes och liksom lever lite fitnesslivet fast de inte är i fitnessbranschen. Så det har ju liksom vuxit ganska mycket. Men det kändes som att man la mer fokus på tjejerna liksom. Och det var så det väcktes liksom, att fan, kan man inte göra någonting lite snygga grejer för killar också? Ska det alltid vara så enkelt när det är för killar? Och det var egentligen där det började. Och som sagt, jag har alltid velat göra någonting som är helt eget och verkligen jobba för mig själv. På samma sätt som när jag spelade fotboll i 20 år, så då hade man liksom 10 andra personer att skylla på när det gick dåligt. Och då när jag tog upp fitnesssatsen, då hade du ingen att skylla på. Gick det bra så var det du, gick det dåligt så var det du. Men när man spelade torska en fotbollsmatch, så var det så lätt att peka finger på andra människor. Det är lite samma sak i yrkeslivet. Sen, nu hoppas jag inte någon av mina kollegor lyssnar på det här, men jag ska vara helt ärlig, jag är lite trött på att lyssna på människor gnälla över sin livssituation. Och det är liksom jag tror inte folk egentligen har något att gnälla över, men det blir bara att man gnäller vid kaffemaskinen varje dag. Och mina kollegor, alla liksom på mitt jobb, tjänar jättebra pengar. Vi har extremt fina lokaler, vi har jättegott kaffe. Det finns liksom ingenting att klaga på, men det känns som att man bara hela tiden dras i det. Och jag mår dåligt av att vara liksom i sån miljö. För jag känner liksom att alla är ansvariga för sin verklighet. Är du inte nöjd med vad du är eller vad du har, ja, men gör någonting åt det. Sitt inte och gnäll om det.
Så är det verkligen. Jag måste lyfta en grej här, för jag tycker du är inne på en väldigt intressant sak. Jag har ju pratat jättemycket om det här. Men att faktiskt, om man känner att det är så jobbigt, säg upp dig. Alltså lämna då och gör något annat, kanske det man behöver. Jag fick faktiskt, det var en kille som skrev till mig som hade gjort exakt det. Så skrev han också att nu är jag jävligt nervös, för jag har gjort det här. Jag bara, men det kommer lösa sig. Ja, men det kommer lösa sig. Nu blir du tvungen att hitta en lösning. Om du hör det här, skriv till mig. Jag vill veta hur det har gått med jobbsökandet. Men jag tycker att ändå, precis det du säger, alltså, om allting är så jävla negativt, gör något annat.
Ja.
Och gnäller man bara för gnällandets skull, då får man också över vad fan det är man gnäller om. Är det jobbet eller är det din relation hemma? Vilket är det? För det kan vara så att folk har ett skitsegt jobb och gnäller sönder sin partner också.
Ja.
Man vet aldrig. Men jag är verkligen i din linje. När det där gnället kommer, gör något annat.
Ja.
Det gäller att gå därifrån då.
Men vi är så snabba på att hitta på ursäkter till varför vi inte gör saker.
Nej.
Du vet, jag är även ett annat företag där jag jobbar som online coach och hjälper människor om de vill bygga muskler, gå ner i vikt eller vad det må vara. Så är tävlingsteam utöver det då. Mm. Och liksom, alla börjar alltid med att förklara varför de inte kan göra allting.
Mm.
Och ja, det säger ju bara att det kanske blir lite jobbigare för dig för att du kanske har barn eller ditt jobb är på det viset. Men du kan ju fortfarande uppnå resultatet. Du kanske bara måste jobba lite hårdare.
Mm.
Och som jag sa, jag tror du sa det sist när jag var här också. Det är så här, vill du ligga på din dödsbädd och ångra att du inte gjorde vissa saker för att du inte hade de förutsättningarna? Ja, men jag är en invandrare så då kunde jag inte göra det. Jag är en tjej, jag är det. Jag är kort. Jag hade inte de ekonomiska förutsättningarna. Så det var ingen idé att göra det. Det är så man vill leva sitt liv. Ja, men okej, det här är mina förutsättningar. Då måste jag jobba så här hårt med den här saken. Men alla människor är garanterat någonting till sin fördel. Och då får man ju använda det också.
Mm.
Så att det säger liksom att alla ursäkter till att inte göra något är egentligen bara helt onödiga.
Jo, det är jävla bara ursäkter.
Ja.
Det där hör jag hela tiden från folk. Det är alltid, jag kommer inte ihåg, ett dåligt exempel om jag syns att den här personen behöver stretcha och borde göra yoga. Nej, men den kommer inte hinna det på grund av.
Mm.
Nu ger du till och med ursäkter åt en annan människa.
Mm.
Varför den inte kommer kunna och hinna. Det lustiga var att typ ett halvår senare upptäckte den här människan yoga och går på yoga hela tiden och kroppen har blivit mycket bättre.
Mm.
Men folk är jättesnabba på att komma med förklaringar till varför någonting inte ska gå.
Mm.
Och det, jag brukar säga det för att nu kommer du bara med ursäkter och då kan folk bli provocerade. Fast ja. Det är för att det är sant.
Mm.
Det är bara en jävla ursäkt. Se istället hur du kan göra. Antingen, jag respekterar mer att någon säger, jag kan inte göra det här.
Mm.
Bara rakt av, det här kommer inte jag göra.
Mm.
Okej, men en förklaring till varför det inte går, det är bara en jävla ursäkt.
Så är det. Men det i slutändan så handlar det om hur mycket man vill det. How bad you want it,
verkligen.
Eller hur?
Ja.
För vill du något tillräckligt mycket, då kommer du göra det.
Mm.
Så är det ju. Sen hade jag faktiskt en sak som jag skulle dra. Du får klippa det här.
Nu står det still.
Nu står det still.
Det är bara att tänka, vi kommer tillbaka till den.
Ja.
Men det har ju med ursäkter att göra och det har ju med arbetsplatser och saker som vi hittar på. Förklaringarna, våra eviga ursäkter.
Oftast kommer det ju från rädsla.
Ja.
För man vill inte, man ser inte the end game, man ser inte resan dit.
Mm.
Man vet vad man vill åstadkomma. Så en grej är att du kanske inte vill, du tror att du vill gå ner i vikt, du tror att du vill bli rik, men är du inte vill göra jobbet, då vill du inte tillräckligt mycket.
Mm.
Och det är oftast på grund av rädsla. Men det är så här, kolla på allting man har gjort en gång. Det är så mycket lätt att göra det andra gången.
Mm.
Hemresan är alltid, känns mycket snabbare än dit.
Mm.
Av någon konstig anledning. Så att det handlar egentligen om att bara våga göra och våga misslyckas. För misslyckas det inte så kommer det. Och det är också så här, det är som vi pratade om innan. Man kollar på alla som är framgångsrika, så ser man bara när de står där och är framgångsrika. Man ser inte allt jobb fram, liksom bakom det och alla misslyckanden och all misär de har gått igenom för att vara där. Och jag tror det är viktigt att fler liksom framgångsrika människor, var de än bor med framgångsrika genom, berättar för alla där ute att att misslyckas ingår, att vara rädd ingår, att ta risker ingår. Allt det här ingår i att bli framgångsrik i vad du nu vill ta det an. Liksom.
Absolut, jag har haft skitmånga sådana där. Som du vet ju, jag har hållit på med YouTube innan YouTube ens var populärt. Jag började podda redan 2011 innan poddandet var en grej. Alltså jag har många gånger gjort saker långt före min tid. Jag har varit på stora möten med SVT och varit skitnära på att få in TV och... Det finns ett gäng motgångar, men sen tror jag också att folk bara kan se helt plötsligt, shit, Paul sitter på Viaplay och kommenterar MMA och spelar en podd, liksom, fan, hur hamnar han där? Jo, men det är en lång kamp. Jag har kämpat sen, jag bokstavligen kämpat sen jag var typ 26-27, men det tog mig tills jag var i princip 37 bast innan jag så här, nu nådde jag en punkt. Många motgångar, många. Men sen kan jag hålla med dig, jag har tänkt precis det du säger om rädsla.
Mm.
Jag sa, vi har ju precis stått här och pratat nästan 40 minuter om allting som vi har gjort innan vi har börjat podda.
Ja.
Och då berättade jag också det att jag har planer med min podd. Men det som slog mig här för någon vecka sedan, det var att jag tänkte, fan, jag har blivit lat. Mm. Tänk om det är så att jag verkligen inte vill till den destinationen som jag säger. Tänk om jag kanske faktiskt är rädd, precis det du säger, för att uppnå det här. Mm. Och så känner jag bara att, nej, nej. Nu måste jag fan vrida upp. Det här är inte okej. Jag kan inte bli bekväm nu. Mm. Nu måste jag vrida upp. Och den här veckan har jag spelat in. Du är min fjärde gäst den här veckan. Mm. Jag har vridit upp poddandet som fan. Nu är jag bara ändra det här jävla mindsetet. Nej, nej, nej. Nu, det här är livsfarligt. Du får inte bli bekväm. Mm. Du får inte lägga det där. För då är det precis som du säger. Jag kanske egentligen innerst inne inte vågar uppnå det här målet. Och då gäller det att ändra på det mindsetet direkt.
Verkligen. Kul att du säger det. För exakt de tankarna kan jag också ha när jag känner att jag inte gör det som krävs. För det finns alltid mer att göra. Mm. Och du verkar säga, men har jag bara intalat mig att det här är någonting som jag verkligen vill? Mm. Sen är det så här, bara för att man ger sig in på en resa, man, det behöver inte vara resten av ens liv. Man kan göra en resa på 5-10 år, så kan man byta karriär eller göra någonting helt annat. Mm. Det är inget som hindrar en från det. Det behöver inte vara liksom för evigt om det på något sätt skrämmer en för att göra en stor insats för någonting som man vill göra just där och då. Mm. Vi blir äldre, vi mognar, vi vill andra saker och sådär, och det är okej.
Ja, men så är det verkligen, och jag tror att det är där ibland att man, eller vissa kan sitta med en viss tanke om vad de vill, men det finns någonstans någonting som håller en tillbaka, och det gör att man inte vågar gå hela vägen, och då kan också de här ursäkterna komma. Ah, men jag jobbar ju så länge och det är jättesvårt, och så är det här och så är det här och så är det det och så är det så. Okej, fast du vill ju inte det här. Alla förklaringar är egentligen bara jag vill inte. Anledningarna råkar bara vara jävla konstiga grejer med att jag måste titta på tv-program eller jag vet inte fan vad det är. Mm. Men det är otäckt. Alltså den här att göra det du gör nu eller det jag gör, det är på ett sätt jävligt otäckt, för att mycket står på spel också.
Ja, och det ska säga att man är inte dålig om man har en massa ursäkter. Det är bara att man inte har vågat än.
Nej.
Är du med? För nu kanske någon lyssnar på det och tänker så, men jag är dålig, jag är liksom lite sämre för att jag har ursäkter och sådär. Men jag har också varit en sån. Mm. Jag är en så fortfarande i många situationer. Och det är inte lätt. Så är det inte. Men ofta så krävs det att du vet, vissa saker om människor trott är omöjligt, som att springa milen under en viss tid eller springa 100 meter under en viss tid, vad det nu må vara, tills någon har gjort det. Och sen efter det har flera gjort det.
Ja.
Och därför är det bra att se att människor gör saker, för att så då tror man på att det faktiskt går, så man vågar göra det själv. Och det är därför det är bra att det finns den här plattformen, som man kan liksom,
verkligen,
liksom prata om det, så fler människor kan våga göra saker.
Så det är kul att du nämner det där just med milen och 100 meter. Jag läste en bok som heter Flow, The Rise of Superman, av Steven Kotler. Då går han in på just det, och jag tror att dels pratar han om det, men han pratar också om skateboardande. Att tricks som ansågs vara typ omöjliga, idag lär sig liksom barnen de tricken direkt, för att alla vet liksom på detaljnivå hur det ska göras. Så det är som du säger, när du ser att det går, då kommer fler att härma, då börjar fler imitera. Men det är det också som är coolt med det forumet som ändå sitter i, podd, Instagram, allt det, att det går att visa hur man gör och att det går. Och där tror jag också det blir väldigt häftigt för folk som till exempel, inte de som kanske började följa dig idag, men de som har följt dig länge, de ser din resa, att fan, här var en snubbe som satte upp ett mål, han lyckades, vi har följt han i 5 år, han nådde dit, shit, nu startar han kläder, och om 5 år kanske en annan framgångssaga, och då kan de bli inspirerade utav det. Jag hörde ett sånt jävla klockrent citat en gång som var: du ska inte titta på en människas kapitel 10, utan du måste se deras första kapitel. Du kan aldrig sträva efter att nå till det 10:e kapitlet. Du måste titta var de har börjat.
Exakt.
Och det ligger så otroligt mycket i det. Ja. Men jag tror bara att folk är så jävla duktiga på att titta. Ah, kolla Ali, han vann det där. Kläder, shit. Jo, men scrolla långt bak. Det finns över 1000 inlägg här. Du kommer se massa annat. Och det finns en resa. Och nu finns det också en möjlighet att prata om den och dela med sig av din, som dina motgångar. Fan, du hör av dig till 50 butiker som knappt har en hemsida. Och de kan knappt prata språket. Och en jävla kamp. Där måste jag fråga dig, för det glömde jag. Fanns det ingen som du kunde bolla de här idéerna med, som själv har gjort kläder och som kunde peka lite i rätt riktning?
Nej, ingen som har gjort kläder på det sättet. Men jag har ju jag känner väldigt många inom fitnessbranschen som har faktiskt hjälpt mig genom att ingå liksom i en fokusgrupp. Alltså testat kläderna och gett sin åsikt och sådär. Jag skickade faktiskt ut en enkät 2016 till kanske 50 personer. Där jag skrivit upp mig en fråga. Jag har kvar de dokumenten. Och det är ganska kul när de ser idag att det faktiskt blev någonting av det, för de har ju garanterat glömt bort det. Så de kan ju skriva till dem och bara, åh jävlar, var det du skickade en enkät till mig för 4 år sedan? Är det här? Jag bara, ja, nu är vi här. We're live. Nej, så jag har inte haft hjälp på det sättet, men jag känner ju personer i branschen som kanske säljer. Jag är ju sponsrad av gymgrossisten, så jag kan ju prata med de som jobbar där och fråga lite som hur det ser ut, vad folk brukar köpa och sådana saker. Så då, på så sätt har jag fått hjälp, men inte, nej, jag har läst böcker, jag har kollat på YouTube, jag har lärt mig allt från scratch. Jag kan sy numera till den mån jag behöver kunna sy. Jag kan saker om tyger och liksom logotyper och sånt där som jag aldrig liksom hade hört talas om innan. Mm. Jag har lärt mig fotografering, jag har lärt mig liksom fotoredigering, filmredigering, göra hemsidor. Allt från scratch. Och det, visst, det hade varit enklare att bara betala någon för att göra alla de här sakerna, men fördelen med det är att man blir inte lat då.
Nej.
Är du med? För då, det kan lätt bli så att du bara betalar för det och så lär du ingenting och så blir det, liksom, lever du bara på det. Men när du gör någonting själv, då kan du verkligen se till att det blir så som du vill till att börja med. Och så lär du väldigt mycket under resans gång. Som är jävligt viktigt. Så har du kontroll på allting själv också. Det tar längre tid. Det är lite därför det har tagit så lång tid också. Men jag tror det har varit väldigt, väldigt nyttigt.
Mm. Hur mycket YouTube-tid har du?
Det roliga är att min YouTube var ju någonting som man kollar på för underhållning. Mm. Eller jag tror de flesta använder det för underhållning. Jag använder utslutande bara för information och personlig utveckling.
Mm.
Jag kollar för liksom personer som pratar aktier. Det kan vara liksom, typ folk som tar in inspirerande människor på en podcast, eller bara man lär sig liksom hur det kan vara, allt ifrån hur kan du göra någons ögon lite vitare i Photoshop.
Mm.
Är du med? Och sitta och testa sig fram liksom.
Jag tycker det är så coolt, för det är också något som vi har nämnt i podden flera gånger. Alltså vi kan fördöma vår hjärna med YouTube, men vi kan också utnyttja den till någonting helt otroligt. För jag vet att när jag gjorde Lättvikt, när vi började podda och vi gjorde hemsida och sånt, eller jag gjorde den, det var YouTube.
Mm.
Jag satt och lärde mig WordPress genom YouTube, så här, trial and error, bara försök misslyckas, gör om. Och så det var hela tiden, jag tror det tog en vecka till slut, fick jag upp en hemsida, lyckades styra upp skitmycket. Jag känner igen det där jättemycket. Så när du säger, kolla på folk som snackar om aktier, gör du med på månaderna?
Ja,
jag sitter och käkar, så kollar jag aktiesnack på YouTube. Men det är grymt, för det är verkligen någonting som jag tror att fler måste, så här, jag tror att det finns där, man fattar att det går, men så här, du kan lära dig så otroligt mycket genom att gå till rätt kanaler på YouTube.
Ja.
Man kanske ska skita i, jag kanske är fel här med Jocke och Jonna, är det så de heter? Han heter väl Jocke, jag vet fan vad hon var, eller jag vet inte vad hon, tjejen heter. Ni vet säkert kids där ute som är yngre än mig. Men det är inget fel om man vill titta på dem också. Men man kanske inte ska spendera varenda YouTube-timme med att bara se det. Utan det finns så jävla mycket mer. Alltså man kan lära sig mycket som helst genom YouTube. För hur tror du att din kläddröm hade varit idag i ett Sverige, eller en värld, säger vi, utan internet och YouTube?
Men då hade jag inte ens kommit igång med det.
Nej.
Så är det. Nej, det finns, det är ju betydligt enklare att lyssna på någon som pratar och visar samtidigt som de gör, än att kanske läsa en bok om det. Och det är lite så här, jag jobbar inom IT, då tror ju folk att man kan allt om datorer, så de tror att bara för att de berättar ett problem för mig så ska jag ha svaret liksom bara top of my head. Men jag vet vart jag ska hitta informationen.
Mm.
Det är det handlar om. Alltså att jag kommer behöva sätta mig ner, jag kommer behöva googla, jag kommer YouTubea och sen en liten process reda ut vad problemet är och lösa det. Det är inte så att jag bara har alla svaren i huvudet för att jag kan datorer. Så att det är ju, och börjar man igen ändå, att man hittar någon inspirerande person som pratar om någonting, ja, men då får du oftast ett förslag åt någon annan och sen till slut så bygger man upp. Liksom. Jag har ju kataloger och spellister som är så här, nitiskt tar hand om och liksom kolla när det kommer nya avsnitt.
Mm.
Och det grundar sig att jag vill så mycket. Jag vill lära mig, jag tycker det är intressant. Så att någon gång kan jag väl slå på lite sån här typ America's Got Talent grejer och bara kolla på lite lyckliga saker. Bara få in lite feel good i kroppen.
Ja, liksom.
Ibland behövs det också.
En balans.
Ja, verkligen. Så YouTube is your friend.
Mm. Nej, men verkligen, jag håller med dig till 100%. Jag vet inte hur mycket information jag har fått där igenom. Och sen ibland är jag också in och slötittar alla möjliga konstiga grejer där med, men jag tycker det är ett fantastiskt redskap. Senaste tiden har jag börjat gå in och titta mycket, alltså filmsnack. Jag är ju filmnörd från grunden. Jag vill ju bli skådis och allt det där som du vet, så jag älskar att göra film. När jag hittat riktiga sådana här masterclass-människor som kan bryta ner en scen eller ett manus, hur det är klippt, varför personer går in i bild på ett visst sätt. Där kan jag spendera timmar också, bara sitta och rånörda. Ja. Jag tycker det är så jävla intressant att lyssna på.
Men har du ett riktigt masterclass-konto?
Nej, det har jag inte.
Det har jag.
Är det så?
Ja. Alltså, jag har inte det nu länge, men jag skaffade ett och bara så här, ja. Jävlar, får höra dem som är bäst på det de gör, prata om det de gör.
Ja.
Det är ju helt fantastiskt, även om du ska göra det. Bara höra liksom Gordon Ramsay prata om liksom hur han gör en scrambled eggs på det bästa sättet. Ja. Det är ju fantastiskt.
Vem är du att lyssna på då?
Oj, det är så många, jag kan inte. Jag lyssnar inte nu just nu.
Men hur var det med den där masterclass? Betalar man per person eller liksom käkar man ett konto? Och...
Nej, det var månads,
månadsvis.
Ja.
Okej. Okay. Jag har ju för sig masterclass i handpan har jag köpt. Jag käkar den här trumman.
Just det, ja.
Jag köpte en handpan-trumma, jag vill lära mig att trumma. Så jag beställde en masterclass med en snubbe som heter Cabezão, en portugis som jag tycker är grym på handpan.
All right.
Så jag bara säger, fan om jag redan den jävla trumman är bizarrt dyr för den handgjord. Så den kostar ju multum alltså. Får
man fråga vad det kostar?
15 lax.
Oj. Det ser inte ut att kosta det om vi säger så.
Nej, jag vet. Men det är just för att den är handgjord. De går inte att massproducera.
Nej, okay.
Och då finns det en billigare trumma som kostar 9000 som är en ravdram som går att massproducera. Men du får, det är inte samma sak alls.
Ska det vara?
Ja, och jag har haft den här alltså, tanken om att jag vill lära mig handpan trace här länge. Alltså det är många år. Och sen nu kom corona och jag satt hemma och så bara... Jag skiter i, jag kommer inte åka någonstans i år. Jag kommer vara i Sverige. Fuck it, så jag bara gick in jätteimpulsivt. Plus för att den var också 5000 kronor billigare än vad den brukar vara. Annars låg den billigaste på 20 000. Så jag var såhär, jag bara skitsamma, jag bara klick, 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 beställ. Och så jag bara, nu kan jag inte ångra mig.
Det är en bra taktik.
Ja, det var verkligen. Och så tänkte jag, men det här med grej, jag ska lära mig det här nu. Och sen när jag fick hem den, jag bara, okej, vad fan har jag gjort? Jag bara, det här är superkomplext. Men, men den där, det roliga var att det var en kille som gjorde en meme om mig när han har tagit ut Tiger King. Och så står det så här, när man blir inspirerad av Pauls handpan, men sen tittar vad den kostar, och så är det Tiger King så här, I'm gonna be financially ruined for the rest of my life.
Ja, men nu får du se till att börja dra in pengar på den här.
Exakt, exakt. Nej men fan, den är där liksom. Nu har jag ju ett handgjort instrument och så får jag lära mig. Det är nog första gången jag går ut med vad den kostar. Men jag tror att folk som googlar, de kommer märka.
Ja,
sen kan man ju lura folk att nej, men jag köpte inte den för 15, jag köpte den för 50.
Vad spelar det för roll?
Va?
Det spelar väl ingen roll vad den kostar egentligen.
Nej, så länge man utnyttjar det. Det vill det på något sätt också. Ja. Men jag tror också det är intressant det där, för det är... Det är ändå häftigt det där, att idag kan vi få den hjälpen som vi inte kunde få innan. Nu kan man köpa en masterclass eller man kan gå in på, jag har även suttit på YouTube för att lära mig handpan också, och sitta med folk som ger korta instruktioner och videos. Och det är det som är så häftigt. Jag hoppas bara att fler hittar den vägen.
Ja.
Kanske blir en masterclass med dig här om några år.
Om hur du hittar saker på YouTube.
Exakt.
Så här gör jag, det här är min process. Jag skulle lätt kunna... Alltså skulle jag visa hur mycket tid jag lägger ner på liksom att skapa förutsättningar för mig själv när det kommer till att skapa kataloger och spellistor och liksom prenumerera på rätt personer, så skulle nog många tycka att bara det är ju extremt mycket jobb. Liksom. Men när du väl har det klart, då får du det liksom serverat på ett silverfat varje dag. Då sätter jag mig när jag äter min mat, så sätter jag mig och kollar på liksom, dem i turordning. Och det är typ 15 till en halvtimmes avsnitt. Och det är antingen aktiesnack eller något, liksom, kan vara till och med spirituella saker eller vad som helst.
När blir Astani AB då? Är det redan?
Det är redan ett AB.
Det är så?
Såklart.
När kan man köpa aktier då?
Ja, du menar just det. Oj, ja, det får vi se.
Har du någon vision om det då?
Alltså så långt. Det viktigaste för mig är att göra riktigt snygga, stilrena träningskläder som alltså ingen ska ångra att de köpte dem. Och än idag har jag faktiskt inte fått en enda retur.
Skönt.
Ja, det känns fantastiskt. Alltså det är verkligen, det säger ganska mycket. Så att, och det bygger upp det organiskt. Jag börjar liksom med en kollektion och så kommer nästa kollektion och så bygger vi upp det så istället för att bara släppa liksom massor med olika kollektioner och så ska jag liksom välja med allt möjligt. Liksom. Så att, för jag vill verkligen att varje liksom plagg ska vara genomtänkt och det ska finnas liksom en struktur. Och så. Jag är väldigt logiskt lagd, så det är väldigt viktigt för mig att det finns en struktur och en tanke med allting. Så nu är nästa kollektion på väg här nu snart. Så nu håller jag på fram och tillbaka med samples. Och fabriken är redan trötta på mig. De är så trötta på mig. Men de skickade ju en hel låda med 100 plagg med fel hangtags en gång.
Va?
Så jag var tvungen att sitta och byta hangtags på de här själv. Och det låter inte så jobbigt, men när du har jobbat liksom, alltså princip dygnet runt, 3 dagar i sträck för att sortera upp alla kläder liksom som har kommit, och så skulle du behöva ändra hangtags på dem. Då blir det så här jävligt frustrerande. Så nu hör jag med Trump, så säger han så, han bara, hur många kläder var det? Jag bara, det var en hel låda. Han bara, aha, så det var inte alla kläder? Nej. Aha, okej, men då så. Jag bara, nej, okej, så det var bara ett problem att gå på alla kläder. Han försökte så här förringa hela grejen. Ja, nej, så att... Det, så nu när han är lite irriterad på mig där, min kontakt, så skrev jag faktiskt, så jag bara, känns, är jag jobbig? Ja, men då vet du hur det känns. Det är ungefär lika jobbigt som att få 100 plagg med fel hangtag.
Inte vågar hantera.
Vi har en ganska skön relation, för vi har hatat och älskat honom i olika tillfällen.
Ja, jag kan tänka mig. Hur jobbar du med lagerutrymme och sånt där då? Är allt hemma hos dig eller var?
Jag har lite hos mig, men jag har en vän, Jakob, som säljer droppbollar. Eller de heter droppbollar. Det är golfbollar som han dyker upp då. Mm. Så han har en lager som jag har grejerna där. Sen har jag ett litet lager hemma själv som jag kan, om jag skulle vilja ta med mig plagg till någon eller skicka till en ambassadör. Mm. Så där är faktiskt god hjälp.
Mm. Ja, men fan vad skönt. För det är ändå det kommer ju bli ett lyx större problem i framtiden.
Ja, ja, nej, det är ju såklart. Blir det så stort att han inte kan hjälpa mig att hantera det, så då kommer vi få ta in ett externt bolag. Och det är som sagt ett lyxproblem då.
Men just nu, hur sköter du allting? Är det du som sköter allting själv? Jag tänker liksom från att ta emot en beställning, att se till att beställningen kommer iväg. Är det du som fixar allt, eller hur fungerar det?
Vi hjälps åt där, så att ja, det kommer en beställning. Så antingen så, jag kan ju packa från mig också och skicka iväg dem. Mm. Och de kan också göra det. Så man loggar bara in på samma system och så ser man beställningen. Hämtar det som är beställt, stoppar in det i en snygg påse. Allt är ju designat liksom in i minsta detalj. Så du har liksom ziplockpåsar som är frostade. Du har snygga designade hangtags. Postorderpåsarna har liksom varit viktigt för mig, att det ska vara handtag. Jag gillar inte när man får en påse som inte har ett handtag. Nej. Det kostar ju extra såklart, men jag vill inte hämta en påse. Om jag ska hämta fler saker så måste jag hålla en påse liksom med hela handen. Och sen en sån enkel sak som att du har 2 klisterlappar på den. Så om någon skulle vilja skicka tillbaka den, så behöver de bara använda den andra remsan istället för att behöva använda tejp själv. Det är liksom sån här saker som jag själv har irriterat mig på, så jag liksom i alla fall försökt tänka på själv. Så det är väldigt viktigt. Och sen lämnar man det på Postnord, och det kan göras på vilket kontor som helst egentligen.
Du är en detaljmänniska.
Ja.
Hör jag.
Ja. Ja.
Med allt från strukturera upp mappar med filer och sen det här.
Ja, och det kan vara både positivt och negativt. Det är positivt att man har kontroll på allt, och man har liksom allting dokumenterat. Det som är negativt är att det kan bli så att man aldrig kommer till skott.
Nej.
För man sitter och bara pillar på någonting i all oändlighet. Jag sa det till en annan podcast, det var med nyligen, att det är så här fabriker till slut bara så här, men du, vi vet inte riktigt vad du vill åstadkomma, men du kommer liksom inte göra ett plagg som är det plagget som alla kommer älska. Mm. Och varit liksom en så här upplevelse, bara okej, nej, kanske, ja, vi kan inte göra exakt alla nöjda, utan gör det så bra det går bara. Mm. Så där är det bra att ha liksom vänner som pushar mig lite, sparkar ut mig fågelbot där liksom. Men och det är också faktiskt ett bra råd som jag har till människor, ibland måste man bara börja.
Ja.
Många människor vill ha svart bälte i någonting innan de ens försöker. Mm. Men det har man ju inte. Du kan inte ha svart bälte innan du ens har börjat. Så du måste börja en ände. Och vissa problem kan du inte förutse. Jag sa det, jag var förberedd på nästan allt. Och jag fick dubbelt så mycket plus corona. Mm. Så det är liksom, det går inte att förutse allting. Men någonstans måste man bara börja. Och så får du bara lösa problemen under resans gång. För varje gång du löser ett problem så har du lärt dig någonting. Och så blir det lättare nästa gång. Så det är ett råd, alltså att börja bara. Börja köra.
Hur många har förklarat för dig att det inte kommer gå?
Jag skulle säga att nästan alla är övertygade att det här kommer gå jättebra. Jag tror jag är den som är minst övertygad. Och det är väl lite min liksom imposter syndrome-grej där. Liksom att, vem är jag? Liksom, varför ska jag göra någonting bra? Medan alla andra är helt övertygade om att det här kommer gå jättebra. Mm. Sen är det en sån som kanske, jag har ju svårt att ta komplimanger och liksom sådana där saker. Det är någonting jag tränar på. Så vi får se vem som har rätt.
Ja.
Jag gör allt för att bevisa att jag hade fel.
Ja, men det är skönt i alla fall, för annars brukar det vara folk som kan, men du vet, det är så mättad industri och så det kommer bli svårt liksom. Du har ju redan de här och hur kommer det sig att du ska själv? För det jag kan tänka mig att folk också kan vara så, men då är det ju omringad av jävligt sköna människor.
Ja,
och som inte har den inställningen, och det är ju superbra.
Ja, verkligen, när jag tänker efter, nästan alla mina människor, eller alla mina vänner är ju inte alla, men de är entreprenörer själva. Och de har väl säkert, liksom, när de började sin resa, varit helt övertygade att det skulle gå bra. Eller det kanske inte var helt givet att den branschen ens någonting att satsa på. Men det har visat sig liksom, om du är resilient, liksom, att du håller ut i några år, så kommer det nästan alltid gå bra till slut. Om du gör någonting som du tycker om och gör med kvalitet. Den som inte riktigt ville att jag skulle göra var min mamma. Men hon kom ju lite från den generationen där man ska spara pengar på banken, du ska ha en utbildning, och du vet, den här traditionella som egentligen lite utdött liksom. Och det är så här, men du har ju en bra karriär, varför ska du chansa på det? Och så här, men jag gör ju det här vid sidan av. Så om jag nu skulle säga upp mig från mitt IT, så gör jag det när det här går så bra att jag kan leva på det. Så det är egentligen ingen risk på det sättet. Okej. Risken är väl att jag ligger inne med alla mina livsbesparingar. Jag tog verkligen exakt allt jag hade sparat ihop och bara slängde in det och sa, nu kör vi. Vet du vad? Jag misslyckas hellre än att ligga där när jag är pensionär eller på min dödsbädd och ångra att jag inte ens försökte. Det är det värsta som kan hända. Att bli av med alla de här pengarna, det skulle jag säga är ett mindre misslyckande eller mindre besvikelse.
Ja, det är ju det. Det finns ett citat också som jag tycker är bra från Seneca. Det handlar om pengar kontra tid.
Ja.
Och då är det just att det är en person som bara bränner sina pengar och folk tycker att det är helt galet.
Ja.
Men då säger han istället att det är mer galet att bränna din tid. För pengarna kan du tjäna igen.
Ja.
Tiden får aldrig tillbaka.
Vad kul, för jag brukar säga så också.
Ja, och det är det du gör här.
Ja.
Du är i alla fall redo att offra dina pengar. För jag menar, hur gammal är du?
37.
Exakt. Du har många år till att jobba. Så du kommer kunna tjäna de där pengarna igen.
Ja, ja, verkligen. Och nu är inte det här ett råd till att alla ska gå och lägga alla sina pengar på någonting så. Liksom. Men det finns ju väldigt mycket tanke och planering bakom det jag har gjort. Och jag kan liksom inte ha planerat det här mer.
Nej.
Och det var liksom så här, allting pekade på att nu kör du. Nu är det enda som håller dig tillbaka är, som vi pratade om i början, din rädsla. Din rädsla för att misslyckas, din rädsla om vad folk ska tro. Men vem är han? Varför ska han försöka? Men jag har ju legat ganska lågt kring det också. Jag vill inte att det här ska vara någon egotripp. Alltså att det heter det jag heter och sådana saker. Utan märket ska bära sig själv. Och jag liksom i bakgrunden bara. Men nu är jag här och promotar det. Men.
Nu vet alla hemligheten.
Nu vet alla, ja.
Det är ditt. Men du sitter ju på en jävla kanal också. Jag tänker på Instagram. Det är ju mycket folk som följer dig. Många så just inom träning. Plagget är träningsinriktat. Så det måste ju ändå vara en... Alltså du har ju en bra start, ett bra försprång ska vi ändå säga, jämfört med kanske någon som bara har 500 följare och känner jag ska starta ett klädesplagg.
Ja, definitivt. Men återigen, det bestämmer ju bara hur hårt du behöver jobba.
Ja.
Så att det ska liksom inte hindra någon från att försöka, för att man kanske inte har det följet då. För det finns de som är ännu mer följare som kanske inte försöker heller. Ja, det är en klar fördel att man har bra kontakter och att man människor litar på en och människor vill hjälpa en framförallt. Jag har jättemånga människor som har liksom ställt upp och mer än gärna vill inte ens ha betalt för att hjälpa med marknadsföra kläderna, för de tycker om kläderna så mycket och de tycker om mig och de vill vara med på den här fantastiska resan. Och en grej här, jag har sagt att det är något jag verkligen behöver träna på, att vi ska ha kul under den här resan också, så alla ambassadörer och alla liksom anställda, vi ska ha kul, vi ska hitta på saker, för att det finns inget slut på det. Det är, vad man säger, det är så här, det är liksom, lyckan är liksom infinit. Det finns liksom inget slut på det här, så det är bara att se till och njuta av resan. För att om jag tjänar 1 miljon, 10 miljoner, om det handlar bara om pengar, då vill man bara ha mer. Det är som följer, när du har 1 000 följare, du vill ha 2 000 följare. Alltså det där tar aldrig slut.
Nej.
Så om du inte stannar upp och njuter av resan, då kommer du aldrig vara lycklig.
Jag såg det verkligen.
För då går du bara vidare hela tiden. Så jag har faktiskt gjort en... Det var faktiskt en grej jag identifierade tidigt också. Jag gjorde en lista på milstolpar. Så skrev jag upp 10 milstolpar. Och så skrev jag att efter varje 10 uppnådda, när jag uppnått 10 stycken milstolpar, så ska jag fira med skumpa. Jag dricker inte så mycket alkohol. Jag menar varför jag valde skumpa. Jag borde ha valt någon mat. Och de är nedskrivna. Och jag fyller på den listan hela tiden. För att hela tiden påminna mig själv om att nu har du uppnått något. Det är lite samma sak som människor som jag hjälper kanske går ner i vikt. De kan ha liksom tränat och liksom skött sin kost och sen när de kollar i spegeln så skriver de sin veckorapport att men det känns som att det inte händer något och jag vet inte, jag känner mig inte starkare och vad det må vara. Och då ser jag alltid till att de ska ta en formbild innan de börjar. Och så ber jag där då, ta en ny formbild och så gör ett collage av det och så visar jag dem och säger så här, kolla, så här mycket har faktiskt hänt. Och det är lite det som är, inte problemet, men det är verkligheten att när du lever det så märker du inte skillnad, du märker inte att du gör någonting bra. Du kanske inte ser att din kropp förändras, men när du jämför med var du började så ser du verkligen den stora skillnaden. Och det är därför det är viktigt att liksom fira även de små segrarna. Sen har jag liksom en hel låda med kläder som varit jättedåliga, som jag verkligen skäms över. Jag kommer aldrig visa någon. Eller okej, men om det här verkligen blir riktigt bra så kommer jag visa någon. Men det är verkligen så här, oj, vad tänkte du här? Det här är jättefult. Eller vart det inte bra alls. Men det är också kul att kolla på, för då vet jag var jag började någonstans. Det här var din idé från början. Det här var det slutade med. Så att onekligen har du lärt dig någonting i resan och du har liksom förbättrat det hela tiden.
Men du jobbar ju med design och sånt själv.
Ja.
Design om helt själv.
Ja, och det är så här, jag har ingen designbakgrund, men jag vet vad jag vill ha.
Mm.
Och då får jag lösa det. Ja, men då tar jag flera plagg och så åker jag över till en skräddare, en sömmerska. Och så sitter jag och så köper jag hennes tid.
Mm.
Och så är det så här, nu sitter jag med dig och så gör vi, syr vi ihop det här så som jag vill ha det. Så syr vi bara om den tills den blir som jag vill ha den. Och så skickar jag den prototypen till fabriken och så skickar de tillbaka en sample. Och ibland blir det inte som jag ville och då får vi göra om den ytterligare. Eller kanske ändra materialet eller lite tyngden på materialet. Eller flytta på loggan eller en annan typ av logga. Och hålla på tills man är nöjd.
Mm.
Och så mycket kanske inte de andra håller på. Men det är för att jag vill verkligen ha det på ett visst sätt.
Detaljman.
Detaljmannen.
Det är det.
Ja. Så det är liksom processen.
Hade du börjat rappa det hade du hetat Ali Details.
Ja, men kanske nästa karriär.
Ja, precis. Nej, men jag tycker också det är bra det här med milstolparna, att verkligen fira. Det är något som jag själv har anammat väldigt mycket, att fira. Jag har kanske inte firat det på det sättet, men jag har uppmärksammat väldigt mycket små detaljer.
Mm.
För jag var skitdålig på det förut.
Mm.
Jag firade aldrig någonting. Det var verkligen bara så här, ja, nu är det, och så det, och så det, och jag har gjort det här, ja, nu är det, och det, och det, och jag missade ju allt.
Mm.
Det var först så 5 år senare jag tittade tillbaka och bara, oj vänta, jag sålde ut en teater med Boulevardteatern själv, 200 platser liksom. Aha, ja. Oj fan, men jag firade det aldrig. Nej. Utan det var bara, men det är bara en föreställning.
Ja.
Det var ju mer det som var tanken istället för shit, jag uppnådde det, fan ja. Vad bra jag är. Och det är viktigt att verkligen våga klappa sig själv på axeln och fira när man har gjort grejer, för annars blir man blind.
Ja.
Då är man bara, man siktar bara mot destinationen och man glömmer resan helt.
Verkligen, tänk om du håller på så här livet ut och bara konstant jagar någonting bättre.
Mm.
Men aldrig fira någonting, aldrig nöjd med vad du har åstadkommit. Och det är en ganska viktig grej. Alltså jag brukar säga det till mina vänner. Alltså om en vän hör av sig och säger att han slog säljrekord en månad.
Mm.
Då brukar jag vara lite drivande i att vi ska fira det extra mycket.
Mm.
Men jag tror det är viktigt att alla ska hjälpa sina vänner också. Att när de berättar någon positiv nyhet som de kanske är lite glada över men inte vågar skryta eller något sådär. Men överdriv hur glad du är för den personen.
Mm.
Det är en riktig vän det.
Mm. Ja, men det är verkligen det.
Så det är en uppmaning till alla människor där ute.
Jag tror också det är viktigt att se varandras bedrifter, uppmuntra varandra på det sättet istället för att kanske vissa stör sig på att det kanske går bra för vissa och så vidare. Det är bättre att uppmuntra. Mm.
Ja, tyvärr.
Det är väldigt viktigt.
Ja.
Har du någon speciell inspiration inom just det här när du tittar på YouTube? Är det någon speciell människa som du kanske söker till lite mer för att du tycker att fan, här får jag verkligen visdomar serverade?
Rent allmänt?
Mm.
Nej, ingen specifik person så. Det finns ju människor som har liknande poddar som dig.
Mm.
Joe Rogan såklart, London Real.
Mm.
Nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Det är någon Cynic någonting heter han.
Simon Sinek, va?
Ja.
Why?
Ja.
It starts with why, tror jag det är. Mm. Varför man gör en sak.
Precis. Och sådana. Och de bjuder in ganska... Jag gillar att de bjuder in gäster och pratar lite ofiltrerat ibland också. Mm. Om man får veta hur det egentligen är. För vi är liksom uppväxta under liksom radio och tv som är väldigt filtrerat på ett sätt.
Ja.
Du vet, det var ju förkrossande för mig när jag insåg att Sylvester Stallone faktiskt tog steroider. Man fattar inte det då, nu är det så jävla givet.
Ja.
Och man har ju konstant varit lurad liksom. Men numera när man liksom bjuder in kändisar, vad det må vara, då berättar de bara hur det faktiskt är.
Ja.
Och det är ganska skönt och befriande på något sätt. Jag tror människor uppskattar det. Så även när jag har varit med i podcast så då brukar jag få höra liksom att men vad skönt att höra någon faktiskt berätta om hur det är och inte alltid försöka sälja in någonting, sälja in en dröm. Liksom.
Mm. Ja, men jag tror det är då just det här formatet, att kunna sitta länge och prata. Jag tror många gånger i tv så är det så här, men här har vi Sylvester Stallone 5 minuter, berätta om en häftig grej från Rambo 2 nu.
Ja.
Och så kommer det någon story. Men nu med poddar och sånt så får vi möjlighet till de här långa konversationerna. Och det händer ju något där. Det är ju någonting som kommer fram. Det är ofiltrerat. Det är oftast oklippt också. Och då händer ju någonting.
Mm.
Det är en liten magi som kommer fram. Och människorna kommer ju fram i det.
Ja.
Jag tycker vi fick fram det väldigt bra i första gången du var här också, när det handlade verkligen om att sätta mål och nå någonstans. Det var väldigt bra respons på podden som du var med i.
Okej, kul.
Många som gillar den. Och nu är du liksom i så här etapp två. Nu har du gått vidare, nu är det ett nytt projekt. Det är alltid kul. Det är väldigt inspirerande med människor som vågar ta det klivet.
Ja, det var ju faktiskt en grej. Det är typ som en så här post-athlete syndrome. Liksom, att när du har uppnått någonting, nu vann jag mitt SM-guld och så var det så här, okej, men nu ska jag ta ett break, och då infinner sig liksom en tomhet på något sätt, som man bara säger, aha, men nu då? Nu har jag inget syfte längre. Ja, men jag har ett jobb att gå till. Men du vet, när du har brunnit för något så länge att du ska bli bäst i Sverige i en sport och du försöker under så lång tid, och sen när du väl uppnår det, efter det så blir du faktiskt så här, aha, nu då? Det är inte så att man går runt och bara, jag är svensk mästare, jag är bäst i Sverige och man mår bra hela tiden. Så är det inte. Man bara släpper och vi bara, okej, men vad är det nu som gäller? Nu går vi vidare. Men jag känner liksom att jag behövde en utmaning på en annan nivå, för att man behöver bara så många plastpokaler. Alltså jag kommer inte kunna hålla på med det livet ut heller. Så att då vill jag ha något som jag faktiskt kan hålla på med livet ut.
Sen läggs det ju mycket tid på det, träning och just i fitness-tävling, och det är inte direkt som att guldet på andra sidan trofén är speciellt stor heller, såvida du inte når det ultimata.
Ja.
Men här i Sverige är det inte som att, säg en miljon i potten, yes, nej. Fan nu jävlar, utan...
Och det är faktiskt en grej som har varit, jag har inte gjort det för pengarna, för det finns inga pengar. Berömmelsen är knapp och pengarna är noll. Det du tjänar pengar på är att då ser folk att du har uppnått någonting och vill ha din hjälp för att uppnå samma sak eller vad det nu må vara. Det kan vara bara gå ner i vikt eller gå upp i vikt. Och då får man lite mer business till sin coaching. That's it. Men då måste du fortfarande jobba på det. Eller för det liksom. Så min drivkraft var att jag vill kunna säga att jag har varit bäst i Sverige i någon sport. Jag har idrottat hela mitt liv. Men liksom har vunnit turneringar i fotboll och vad det må vara. Men det är liksom ingen som vet vad den turneringen är. Liksom. Men alla kan veta. Om man har varit bäst i Sverige i en sport, då behöver du inte ens veta vad det är för sport. Då vet man att han var bäst i det. Det är ganska bra jobbat.
Ja, och nu ska du bli bäst på kläder.
Nu ska jag bli bäst på kläder.
Så träningskläder.
Ja.
Men du, jag tänker lite på Instagram här. Det blir tvära kast. Vi var inne lite på det. Och Instagram är ju någonting som... alltså det är en speciell liten bubbla. Jag har ju pratat om det här med många av mina gäster. Och jag har tagit upp det många gånger själv. Det är en knepig värld. Och du tillhör ju liksom en väldigt nischad industri när du är där. Hur tycker du att det känns för det? För jag har väl brottats med mitt eget Instagram. Och när det var en period där jag bara ville ta bort allting. Och helt plötsligt i den instansen inser jag att jag måste använda det mer än någonsin. Just nu inser jag också att jag måste boosta upp min Instagram. Jag måste få fler följare. Det är den här jävla kampen.
Ja. När man uppnår en viss nivå med sin Instagram, och det tar många år också. Många tittar ju på det liksom och tänker så här, men jag vill också få gratis Nocco. men det är liksom lite läsk. Jag hade hellre fått en lön. Ja. Men, och då tror man att man bara behöver dyka upp, alltså gå och träna lite och ha ett konto, så får man det. Nej, det är så mycket jobb bakom det att det, liksom, det är egentligen inte värt mödan, om jag ska vara ärlig. Men nu när man är där såklart det är bra. Jag slits ju hela tiden mellan vem jag faktiskt är och vad följarna, publiken vill se. Och lägger man upp något som får mycket likes eller mycket visningar, då blir det liksom, det är som en drog liksom, dopaminet liksom, bara okej, det här gillar folk och det är mycket likes, det är nice, det är trevligt. Men sen vill du kanske visa lite vem du är också, du gör andra saker än att lyfta tunga vikter. Ja, men då får du inga likes på det. Det är som att publiken säger, ja, kul att du har ett liv utöver din träning, men vi vill se mer muskler liksom. Och då blir man liksom så här, då blir man en produkt av vad publiken vill se till slut. Alltså att de dirigerar ens liv och vad man liksom visar på sin Instagram. Och där måste man ju nästan ta ett beslut och bara släppa hela den saken, att det spelar ingen roll om jag får få likes på den här bilden. Du kan ta en tjej som exempel. Om hon liksom har varit tränat i fitness och lägger ut bilder, får jättemycket, så får hon barn och kanske lägger upp ett bild på sitt barn. Får ju knappt några likes. Och det är liksom så här, ska jag sluta lägga ut bilder på mitt barn? Eller, någonstans måste man ju bestämma lite vad man var. Och det, anledningen till att vi pratade om det här var att jag sa att om jag kanske skulle vilja träffa en tjej, så om hon går in på mitt konto så ser hon bara massa magrutor och muskler och tänker, men det här är bara ett gymmongo. det är inte sån jag vill träffa. Och då, å andra sidan, så försöker jag visa att jag gör faktiskt mer saker än att bara gå till gymmet. Men då svarar följarna med att inte lajka det, för att det är inte lika, det är inte den målgruppen som jag har just nu.
Hur jobbar du i den balansakten då? I det där, jag märker det själv ibland om jag lägger upp någonting så är det liksom noll likes, även fast det kanske är en skitbra bild på något, men sen är en kasse selfie med mobilen bara liksom 300 likes. Alltså det är det där som är så jävla snurrigt också.
Jag har släppt på det nu helt. Jag bara lägger upp det jag vill lägga upp, men jag är ju så jävla petig med allt jag lägger upp, så det blir ofta så här genomtänkt ändå. Men jag är en av dem som Instagram har börjat testa sin här funktionen på, att man inte ser hur många likes folk har. Så jag ser inte ens hur många likes alla har på sina inlägg.
Är det så?
Ja,
okay.
Jag visar det sen. Jag vet inte, de testar vissa funktioner. Jag har haft det så i kanske ett år nu.
Jaha, jag ser ju fortfarande.
Det gör det, ja. Nej, alltså gå in via Astaniwear, kläderna, då ser jag. Nu ser inte jag. Så att, och det är jävligt skönt. Det är befriande på något sätt. För det blir, alltså det är lika bra att erkänna det. Alla gillar likes och det, man blir glad av det och man mår bra och man är inne och kollar hela tiden. Och jag vill inte vara en slav till min mobil och till min Instagram, men man är det ändå liksom. Så det är väl lite det jag blir tvungen att släppa lite, i och med att jag flyttade mitt fokus från mig till kläderna, och kläderna är viktigare nu än liksom mitt ego och, liksom, och hur mycket folk tycker om mig som person kanske. Och då lägger jag upp liksom, om jag är ute och spelar golf. Och det kanske inte är lika intressant. Men då får du fan kolla på det.
Vad säger folk när du lägger upp golf? Vi vill se tyngder.
Ja, visa magrutor. Ja. Mer naket. Om vi så är. Nej, men, nej, det är ingen som klagar. Men samtidigt så... Jag kan ju liksom inte fota vad jag jobbar med. Då fotar jag en datorskärm. Och det är företagshemligheter. Så att det enda man ser är att jag är ute och spelar golf. Förutom träningen. Så då tror folk att det enda jag gör är att spela golf. Och det är så här... Ja, fast jag gör ju andra saker också. Så det kanske man skulle bli bättre på också. Verkligen visa mer från sin vardag för att liksom vagga in folk in i ens liv. Då, att det inte bara är träning och proteinshakes.
Men jag tror det. Det är väl Gary Vaynerchuk som snackar lite om det där med att man behöver vara sig själv. Att i slutändan så behöver man vara sig själv. Och då det kommer folk gilla. Jag har märkt att när jag öppnar upp mig mer om mig själv, då har jag fått mycket mer kommentarer. När jag lägger kanske ett djupare inlägg, då får jag mycket mer respons på det i form av kommentarer. Eller när jag delar ut videos från något jag pratar med podden, då kan det också bli mycket mer respons på ett annat sätt. Men det är jag håller med, det är en jävla balansakt alltså. Det är svårt. Jag tror att för mig har det tagit tid att här, våga vara mig själv på sociala medier, men sitter man med en podd som heter Öppet sinne och inte kan vara öppen själv, då det ser inte helt korrekt ut. Nej. Också. Vad är mer den här hemliga jäveln som vill att alla ska öppna upp sig? Men själv vet man ingenting om man aldrig någonsin.
Ja, nej men helt rätt och det är bra. Och jag tror vi går lite åt det hållet att människor uppskattar att man är sig själv och kanske berättar om saker som man inte är bra på. Och inte bara hela tiden fronta vad man tog i knäböj eller hur mycket pengar man har, vilka fina ställen man äter på. Att man verkligen genuint visar och berättar om saker som man vill förbättra eller man tycker man är sämre på. Och inte bara gör det bara för uppmärksamheten. För ibland dyker det upp trender på Instagram där man ska kanske visa att man har celluliter. Och för att visa liksom att alla tjejer har celluliter. Och det är jättebra. Jag tror intentionen är faktiskt bra, men vi kan vara överens om att många gör det för att de vill ha uppmärksamhet. För du får det här, åh vad duktig du är som gör det. Nu ska jag återigen inte skita på alla som gör sådana saker, men är du med på att gör det inte bara för uppmärksamheten, gör det genuint. För det lyser igenom, folk är inte dumma.
Nej.
Och ja, du har helt rätt. Ibland man skriver, om du lägger upp en bild och verkligen skriver något långt, liksom genuint, eller någon genuin text till det, så får man bättre respons. För folk ser igenom bullshit. De blir liksom, men nu försöker han sälja på med någonting här igen.
Jag tror det är med, och jag tror att folk törstar efter ärlighet, tror jag. Genuinitet. Ja. Folk vill se det, för att jag tror att folk är också gillar photoshoppade bilder och så vidare. Men sen vill de också se den där bubblan spräckas.
Ja.
Och jag tror det är då det blir, äntligen, någon som vågar vara ärlig eller någon som vågar vara på riktigt.
Jo, men det är därför vi har den, eller de har den presidenten de har i USA. Han vinner ju på det. Folk har tröttnat på all bullshit liksom. Och vi går åt det hållet. Så var genuina där ute.
Ja, sen är frågan om en genuin Trump egentligen.
Nej, det vet vi inte. Men det låter väldigt genuint, så korkade vi egentligen säga.
Nej, det är galet. Hur är det där borta? Ali Samet, vi har nått vår ände hållplats här.
Oj, vad fort det gick.
Timmen flyger bort när man sitter och pratar om allt möjligt. Men var hittar folk? Ja, men dig, dina kläder och allt det här.
Kläderna heter Astani Wear. Sök på Astani så dyker du upp på Instagram, så det är astaniwear.com eller astaniwear på Instagram, Och jag heter Ali Ilay Samet. Det kommer ingen komma ihåg. Sök på Ali Samet så dyker upp någon vältränad kille där.
Sen kan ni gå in på Ali Details på Spotify också.
Lyssna på min senaste låt.
Ja, lyssna på hans senaste hitsingel som heter OCD.
Det blir nästa gång vi pratar. Ska vi prata om min OCD, herregud.
Ja, precis. Ja, men nu har vi liksom avklarat så här. Vi är inne på resa nummer två här nu. Och om något år sätter vi oss igen. Och då får vi se hur långt resan har gått här.
Ja.
Bara fortsätt, kör. Dundra på med milstolpar och köta på. Jag följer dig i din karriär. Och det är bara skitspännande att hänga med på den resan.
Tack, kompis.
Grymt. Supertack. In och följ Ali här. Glöm inte att dela det här på de fantastiska sociala medierna så att vi sprider det här fina samtalet. Tack för den här gången. Hej då.